Jag tror visionen börjar och slutar med att vara den bästa ägaren för de här små och medelstora bolagen. Om vi kan vara den absolut bästa ägaren, då kommer ju entreprenörer över hela världen, när de känner att det är dags för generationsskifte eller en ny hamn, eller att de vill uppnå sina strategiska mål. Om vi kan stödja dem och nå sin potential, då kommer våra bolag må bra. Då har vi en superstabil bas med fina kassaflöden. Då kommer folk vilja sälja sig till oss också, för att de vet att vi kommer ta hand om deras livsverk. Och då kommer vi kunna gruppera de här, så plötsligt kommer vi kunna göra industrier, förändra industrier egentligen, göra dem ännu mer kundvärde, ännu nöjdare och gladare kunder. Och i slutändan så kommer det här förflytta hela samhället i en positiv riktning. För mig som är kapitalist och som tror på ett dynamiskt samhälle där det finns många bolag som tillsammans hjälper och driver samhället framåt, så kan ju vi vara en väldigt positiv kraft.
Hej, du lyssnar på Antiloop. Idag pratar vi med Daniel Kaplan, vd för Storskogen. Kul att ha dig här.
Tack snälla.
Det här avsnittet utgör absolut ingen analys av Storskogen eller en rekommendation att vare sig köpa eller sälja aktier i Storskogen. Men vi vill vara väldigt tydliga med att hedgefonden Antiloop äger för tillfället aktier i Storskogen. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om tillväxt och komplexitet som två grejer som behöver balanseras. Och även kanske på slutet utmaningarna just nu som vi har med bland annat räntehöjningscykel, inflation och även pandemi och geopolitiska skeenden. Mm. Vi har lite gemensam bakgrund. Ända sedan 1990, då möttes vi som småttingar på Handelshögskolan.
Exakt. Överraskande hur bra det har gått för folk ändå. Nej, men det var kul.
Ja. Och sen har vi ganska tidigt så snubblade vi båda in på teknikbolag. Alltså i hela liksom, IT-revolutionen. Och du har en bakgrund i Tradera, va?
Mm, Tradera grundade jag för länge sedan.
Ja, och ganska många andra startups.
Mm. Nej, men det har blivit ett 40-tal startups faktiskt. Jag brukar säga det. En tredjedel överraskande framgångsrika, en tredjedel har blivit fina bolag, och jag brukar också säga att en tredjedel undrar vi fortfarande hur vi tänkte. Men många olika spännande startups i olika industrier och sådär, som har vuxit upp nu och blivit fullvuxna bolag.
Hur passar Storskogen egentligen in i den här typen av startups?
Det gör det inte.
Hur tänkte du? Vad gjorde du?
Nej, men jag tror att jag blev till slut lite, tyckte inte det var lika roligt längre. Det är ju fantastiskt spännande och dynamisk process att starta nytt. Med nya människor, man utmanar en industri, man försöker hitta ett nytt sätt att göra någonting. Men till slut så kände jag väl också att det är ju en väldigt lång väg att vandra när man bygger ett företag från början. Vi kände, och det är tufft, det är kassaflödesnegativt väldigt ofta under en lång tid. Och då kände vi att men ska vi inte börja med bolag som faktiskt har kommit en bra bit och se vad vi kan tillföra dem istället och hjälpa dem att ta nästa steg. Så det var lite därifrån man kom, så att säga, känslomässigt själv. Att jag ville röra mig bort från startups och pröva lite mer mogna bolag.
Jag har för mig att du och jag tog en fika någon gång. Jag skulle pitcha en startup som jag var inblandad i. Och du i princip slog dig för öronen och bla 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 bla. Nej. Ja. Jag är recovering. beroende av de här startups. Sluta, pitcha inga grejer.
Ja. Nej, men så är det lite grann. Det har väl varit, jag tycker det är ju superkul med startups och nya idéer och spännande människor. Och det är ju som att åka genom rymden och så ser man alla de här stjärnorna som man vill besöka på vägen. Så det är ju väldigt roligt och dynamiskt. Men som sagt, jag får försöka hålla mig i bordet och fokusera på det.
Men sen tog du dina och dina kompisars pengar och istället började köpa ganska stabila liksom, grundsvenska företag inom industri och service. Mm. Hur var starten?
Nej, men det var som sagt, jag och Alexander och även Peter som började lite senare. Vi höll ju på med Firm Factory då och startade bolag systematiskt. Kände att vi ska ge oss på lite mer mogna företag. Men vilka sorts bolag det var väl lite öppet. Men då pratade jag med min granne Ronny Bergström som är gammal industrigubbe, får vi väl säga, med många år på Scania bland annat och Porsche och Volkswagen. Och en bakgrund inom racing. Och han var styrelseordförande för ett antal bolag upp i Norrland. Och han sa just det att de är jättefina bolag. Det är vettiga människor, långa kundrelationer. De vet vad de håller på med. Men vet, barnen har flyttat därifrån. De vill inte åka tillbaka och böja plåt i källaren. Och det är för stort för personalen att ta över. Och för litet för private equity. Och för växer inte tillräckligt snabbt för tillväxtinvesterare. Och generellt för osexiga branscher för venture. Så att då sa de, men det det fanns liksom ingen som tog vid där nästa generation när det var dags för oftast entreprenören att gå i pension. Och då fanns det ju, öppnas det ju liksom affärsmöjligheter där. Att köpa fina bolag till rätt pris. Och då började vi ju helt enkelt göra det. Och sen i början köpte vi ju väldigt små bolag med lite svagare lönsamhet. Krävdes väldigt mycket jobb, men det blev väldigt, väldigt hög avkastning. Men det var inte riktigt skalbart, kanske man kan säga. Det var för mycket hög arbetsinsats för att få de här bolagen att verkligen prestera. Och det var först när vi då, jag tror att i snitt så betalade vi 2,7 gånger EV/EBIT, så att säga. Så det var ju, vi betalade relativt lågt, men fick då bolag som krävde väldigt mycket arbete. Så det var först när vi sa så här, men nu köper vi dubbelt så stort, dubbelt så dyrt, ungefär 5,5 gånger vinsten. Och när vi gjorde det så såg vi också att det blev oerhört mycket mer, de var oerhört mycket mer självgående. Det fanns mycket bättre grund att stå på. Och så fort man blir lite större har man fler kunder, fler leverantörer och lite större team. Så att då klickade liksom modellen, kan man säga.
Det är lite spännande bara liksom att höra de här multiplarna. Ja. För en börsinvesterare så låter det ju helt, helt omöjligt att få tag på någonting så billigt. Mm. Och sen samtidigt så säger du att köpa på 2,5, på något sätt så är det nästan dyrare än att köpa på 5. Kan man göra steget en gång till? Är det ännu bättre att köpa på 10x?
Det kan man nog absolut säga, att det finns ingen, jag är inte säker på att det finns en så här tydlig korrelation, så att säga, som avkastningen kan säkert vara densamma, så att säga. Du får helt olika typer av egenskaper, men klart, köper du för 10x, då kräver det väldigt, väldigt mycket arbete igen. För att du ska kunna räkna hem det, så kräver det egentligen en tillväxt, en vinsttillväxt.
Mm. Tycker jag. Var kommer då egentligen värdet i storskogen ifrån? Nu pratar du lite grann om att köpa till exempel till väldigt låga multiplar. Mm. En annan är att lägga ner mycket jobb på företagen. Så ni går in och sköter styrningen. Det finns ett antal andra dimensioner. Kan du utveckla var kommer värdet ifrån här?
Jag tror att för oss, vi hade ju aldrig tänkt att vi skulle börsnotera oss eller någonting sådär. Så att det som man pratar om multipelarbitrage och sådär, det har egentligen aldrig varit på vår karta riktigt som i vår själ. Utan köpa för riktigt fina bolag och ta hand om dem på ett bra sätt. Och det är ju liksom, dels så tror jag att för ett litet bolag så är självaste att vara en bra ägare. Det är en egen specialiserad roll. Och det handlar om att coacha och stödja, att hjälpa till och investera och utmana ledningen. Men att inte styra bolag, utan det gör ledningen helt enkelt. Så att man är decentraliserat men väldigt stödjande. Och då kan man ju säga så att det finns ju massor av olika dimensioner. Nu har vi ju över 100 personer centralt, så det är klart att nu har ju vi egentligen en industriell expertis i de överraskande många industrier. Vi har ju en situationskompetens, vi har gjort turnarounds, vi har gjort internationell expansion, vi gör tilläggsförvärv. Vi har ju också domänkompetens, det vill säga vi har ju människor som är specialister på AI eller e-handel eller varumärkesutveckling eller automatiserade lagerlösningar och så vidare och så vidare. Så att det finns ju massor med olika sätt att bidra med olika kompetenser. Men sen är det ju, som jag brukar säga, när vi kommer in i ett företag, det första vi försöker göra, det är att börja minska riskerna. För de här små bolagen är egentligen, de är ju fyllda av olika typer av risker. Nästan alltid är ju teamet den största risken. Du har en superduktig entreprenör. Medarbetarna är därför att de uppskattar den här personen. De känner kunderna bäst och produktionen bäst och sådär. Och då är det ju vårt jobb att både då komplettera teamet så att man får en bredare team som är mindre personberoende. Är en generationsväxling, påbörja en successionsplanering, minska så att säga personberoendet där, och sen då komplettera humankapitalet med strukturkapital. Så att istället för att någon sitter och känner alla kunder i huvudet sådär, så sätter vi dit ett CRM-system, skapar en process, en sales pipeline, sprider kundinteraktioner mellan flera medarbetare och så vidare, och skapar då ett mindre personberoende bolag. Och så lägger man på liksom finansiell rapportering, man börjar mäta olika saker. Och när man börjar mäta olika saker, då börjar man plötsligt, och så kan man börja jämföra sig med, jag har nästan alltid ett bolag i samma bransch eller liknande, och då kan man plötsligt börja jämföra de här. Och då kommer liksom inlärningskurvan igång. Så, och de sitter i varandras styrelse, då plötsligt så inser de så här att, nej men Olle, han har halva varulagret, men lika nöjda kunder, måste jag ha så där stort varulager? Och han producerar sina grejer på halva tiden. Varför då? Hur då? Har han designat produkten annorlunda? Är produktionen annorlunda? Är personalen annorlunda utbildad? Och någon får 30% betalt innan, medan jag måste vänta 90 dagar på att få betalt. Så det är många små och stora saker som du börjar lära dig av varandra när du kommer in i en kontext. För annars är du ju jätteduktig, men du lever isolerad där som vd och har oftast för få att prata med. Så att alla de här olika effekterna skapas då. Och då efter ett tag så börjar du också utveckla din strategi och så tänker du så här, vi har ju ingen revolutionerande agenda. Vi köper ett bolag som funkar, de gör det bra och vi ska inte ändra på det om det fungerar bra. Men sen efter 1-2 år, då brukar oftast den här drömmen komma fram att vet du vad, att Olles bolag är så himla fint, det skulle vi ju köpa. Vi skulle ha så mycket bättre erbjudande tillsammans. Och så plötsligt så köper vi Olles bolag och så slår vi ihop det och ser vi att det fungerar. Ja, men då kan vi plötsligt, och så ser vi att det är en fragmenterad industri och så ser vi att vi verkligen gillar den här industrin av olika skäl. Och den strategiska analysen finns ju oftast där, men det är bara halva sanningen. Det är först när du jobbar där, kanske själv har träffat kunden eller leverantören som du förstår hur ser förhandlingsstyrkan ut och sådär. Ja, men då kan du plötsligt, ja men då kanske vi gör en roll-up och bestämmer oss, nu ska vi förändra den här industrin. Så att om hjärtat är att tillföra värde till det individuella bolaget så blir det i allt fler fall, nu märker vi, kanske ett 20-tal industrier skulle jag säga, där vi bestämmer oss för att vi gör om hela industrin. Så, nu, så att då blir det ju och skapar ett maximalt kundvärde där.
Ja, alltså det känns ju som att den här typen av liksom, dynamiska värdeskapande effekter, det dyker upp nya efterhand. Liksom, dels i form av storlek och bredd. Ni köper ett bolag och det gör ni för att ni kan övertyga säljaren om att ni har en 100-årig horisont. Mm. Och han tycker vad bra, för min son vill inte ta över verksamheten. Och då har han också beredd att sälja det till kanske en lite lägre multi för att det blir väl omhändertaget. Men så, och sen är nästa steg, och det kan ni gärna förklara i praktiken, hur, hur hittar man då egentligen det här som du beskrev av att ja, men det här grannbolaget gör det här bättre, eller vi äger två bolag inom ungefär samma bransch, den ena uträttar saker på det här sättet och den andra på det andra sättet. Om ni inte ska styra in bolagen, utan det här ska kanske komma underifrån, hur hittar de varandra? Vad finns det för forum i praktiken hos Storskogen?
Ja, men det är väl klart att vi kan ta ett konkret exempel. Vi köpte ett bolag som heter Baldacci. De är distributörer av hårvårdsprodukter, alltså shampoo via salonger och liknande. Daniel Odén var vd, kändes väldigt bra. Bolaget var väldigt fint, bra marginaler. Vi var ändå osäkra för att vi tänkte att distributörer, kommer de här bli undantryckta av e-handelslösningar eller liknande? Hur fungerar branschen egentligen? Men då tog vi liksom en risk. Vi köpte det här bolaget. Upptäckte ganska snart och började förstå på djupet lite mer hur det fungerar med de här varumärkena man säljer och exklusivitet. Och att det inte var egentligen att vi snarare var en viktig faktor för att möjliggöra e-handel och kunna leverera det här till ett effektivt sätt och våra salonger då. Så vi började fatta branschen, gilla branschen. Ja, men då köpte vi Friends i Norge, ett liknande bolag, och Lansa som idag heter Alba i Sverige. Fortfarande tre helt separata bolag med liknande affärsmodell. Och när vi köpte alla de här tre så gjorde de ungefär 20 miljoner var i vinst. Nu gör de väl snarare 40 allihop, bara en för sig så att säga. Och sen så lärde vi känna branschen ännu mer, så köpte vi Perfect Hair i Schweiz, som egentligen är en Lyko i Schweiz av business to consumer e-handel. Och så började vi förstå hur den här branschen fungerar, och då plötsligt så kommer ett nytt varumärke och vill sälja i Norden. Ja, men då har vi 100 säljare i de nordiska länderna och är totalt dominanta. Och så börjar vi pitcha då på inköpssidan för att få de här starka varumärkena, och så börjar det fungera bättre och bättre. Och så börjar de prata mer och mer varandra. Perfect Hair börjar sälja Björk, som är vårt eget varumärke, i Schweiz, och så börjar vi ha gemensamma inköp, och rätt som det här så har de ju nu börjat prata om andra typer av lösningar, alltså lagerlösningar, gemensamma försäljningsinsatser, gemensam merchandising och sådär.
Och hur hittar de varandra?
Och då sätter vi dem förstås i samma rum. Vi sätter dem i varandras styrelser. Har ju massor med olika typer av träffar med våra vd:ar. Nu var det ju covid, var det knöligt, men ändå. Och så lär de känna varandra, och så småningom så blir det där. Antingen så fortsätter de med sina individuella kulturer men jobbar tillsammans. Eller så slås de ihop, och då är det nästan de som säger det till oss. Vi tvingar inte någon att gå ihop om de inte vill, utan då säger de till oss, men vi tror att det här, vi skulle kunna skapa ett stort värde tillsammans. Och då är det drivet från dem. Det är så att säga, det är ju framgångsrika, duktiga bolag och duktiga människor. Och när de känner att de har hittat fattat rätt. Sen så ibland har vi en annan typ av resa. Vi köpte ju ett bolag som heter SGD eller tre stycken små golddistributörer. Då hade de gemensamt en vision om att vi skulle kunna jobba tillsammans. Vi skulle till och med kunna köpa upp andra små golddistributörer. Gemensamma inköp sänker kostnaderna. Gemensamt lagersystem skulle då kunna ge ett bättre erbjudande till kunden. Men det är klart, då var det ju tre olika bolag. Då var några skulle gå i pension. Vem skulle bestämma? Vem skulle betala för de andra?
Så de kom till er och sa, vi är tre bolag.
Som vi gör det här tillsammans. Köp oss tre. Och vi vet inte vem som ska vara vd. Och sen när vi väl hade köpt dem, då försvann prestige. Och nu kunde Pelle då, som var vd för ett av bolagen, bli vd för helheten. Och nu har vi tagit in en ny vd som har ersatt Pelle, som har gått till pension. Eller snarare blivit styrelseordförande faktiskt. Och så har vi ju köpt 10 bolag till. Och så har vi gått från att de har varit ledande i sin, liksom, i Skövde eller i Växjö, till att nu vara totalt dominanta utanför storstäderna, kan man väl säga. Och nu tittar vi förstås på nästa steg. Vad gör vi internationellt? Vad gör vi i storstäderna? Och vi börjar ju nu bli större i både Stockholm, och Göteborg och Malmö. Så
att, och då undrar jag, vem är det som citat då tittar? Ni har ju er analytikeravdelning, eller liksom det som är själva storskogen med över 100. Ska man beskriva dem som analytiker?
Nej, skulle jag nog inte säga. Det är ju ett blandat gäng. En del är det som vi kallar för affärsområdesorganisationerna. Och det kan vara en chef då för en vertikal. Och så under affärsområden finns vertikaler. Och den här oftast har du en chef för varje vertikal. Som regel någon som har varit vd själv för ett bolag med några 100 anställda. De får gärna ha varit lite strategikonsulter eller ha någon typ av analytisk höjd också. Men framförallt en djup operationell kompetens. Så att kunna coacha vd:ar till att ta svåra beslut och se upp folk och anställa och sådär. Och sen så kompletterar vi den då med en lite mer analytisk lagd person, en investment manager som oftast varit strategikonsult i 10 år och haft någon operationell roll till. Så relativt seniora personer kan man säga allihopa. Och de delar sin tid då i de här olika styrelserna i vertikalen. Och så kompletterar vi det då med vd:ar från samma vertikal, men det kan också vara från andra vertikaler. Det är ju... Så att säga, det är ju inte liksom så, alltså det finns ju enorma likheter mellan bolag oavsett vilken industri du är i, så att säga. Hur driver du försäljning och lager och produktion och inköp och HR-frågor och vad det nu som är viktigt för de här bolagen. Så vi bemannar styrelsen med huvudsakligen interna resurser, ibland någon extern expert. Så det är ju dem. Och det är klart, när vi tittar på ett nytt bolag, då är affärsområdet med sin industriella expertis. Sen har vi ett gäng som är då M&A-specialister. De är hälften kan man väl säga av deras tid går ju åt att driva processen. Att vi bygger ett team, det är rådgivare, det är externa och det är också vårt interna. Vem är det som är kompetent på den här industrin och branschen och vem har gjort det förut? Och vem är det som jobbar i Manchester som har koll på det och den lokala? Så de driver processen och de driver det analytiska arbetet, men den kommersiella inputen kommer då från affärsområdet. Så att det är liksom en gemensam projekt för varje enskilt förvärv.
Nu när ni ändå är börsnoterade, alltså själva ursprunget i Storskogen var ett annat än vad det nu blev. För nu har ni ju effekten av till exempel multiple arbitrage. Ja. Och ni är kända, kanske till och med som storkapital. Alltså att det går att blanda ihop er med Investor och liknande bolag. Ändrar den här liksom spridningseffekten, hur ändrar den er approach mot bolagen? Men om det är svenska liksom, mellanstora bolag som står inför ett generationsskifte, går det fortfarande att porträttera er som snälla Storskogen?
Jag tror att snälla Storskogen fungerar väldigt bra. Om man pratar om svenska bolag har vi ju en stor fördel därför att de känner nästan alltid någon hos oss som har sålt sitt bolag till oss. Och då har de får de en rekommendation och i bästa fall en helt ärlig berättelse av hur är det att vara ägd av Storskogen och sälja till Storskogen. Och får de då koll på vad är det vi tycker är viktigt, hur jobbar vi? Vi låter nästan alltid entreprenörerna prata med varandra innan vi har köpt dem. Därför att det finns ett stort egenvärde för att vi vill ju ha ett gemensamt samarbete tillsammans efter. Så att i Sverige så kan vi nog komma undan storbolagsstraffet, så att säga, genom att faktiskt suga in våra entreprenörer i den diskussionen. Utomlands är vi ju egentligen grund och botten okända. Där är det ju en längre resa, skulle jag säga. Men det som är nackdelen om man ska då bygga på det är klart att vi har ju tidigare varit väldigt enkla att ha att göra med, väldigt praktiska och pragmatiska, försöker vi fortfarande vara. Men vi har ju också storbolagets krav på oss med väldigt snabb rapportering. Det måste vara korrekt, det ska vara IFRS-kopplat. Om det pratar schweiziska och tyska bolag måste rapportera IFRS direkt. Plågsamt för ett litet bolag. Och vi har hållbarhetsprogram och vi har olika typer av policies och det är KPI:er. Och det är klart att då blir det ju inte så himla lätt. Och det, mycket av det där är positivt, bygger inlärningskurva och andra kvalitet. Men en del av dem gör ju att vdn då, eller grundarna eller bolaget blir tvungna att fokusera på rapportering istället för att göra kunderna nöjda. Och där finns en inneboende problematik, tror jag, att vara ett börsnoterat bolag och ägare till små medelstora bolag som inte har de resurserna att lägga på det här, så att säga. Och på saker som är, ja, det viktigaste för varje bolag är ju kunden och att kunden är glad och nöjd. Och sen så de allting annat måste underbygga det. Och det är inte alltid de här rapporteringen gör det, kanske man kan säga.
Tack vare börsnoteringen, tack vare den här effekten man får av multipel arbitrage och kanske också lättare att finansiera sig, så har ni möjlighet att köpa fler bolag eller bolag för mer totalt kapital. Betyder det att det också köps fler bolag per år eller kliver ni uppåt i storleksordning per bolag?
Svaret är nog ja på båda, tror jag. Jag tror att vi köper absolut fler bolag och det har väl inte så mycket kopplat till att vi just är noterade. Men klart, för jag har tillgång till kapital skulle jag absolut säga. Det är klart att det påverkar. Alltså vi ser ju enorma skaleffekter av att växa. Så vi ser att när vi nu finns i 7 olika geografier och i flera olika industrier så ser vi att samma typ av bolag med samma egenskaper kostar helt olika. I olika industrier, olika geografier, av olika anledningar. Det här är inte perfekta genomlysta marknader, utan av olika anledningar så kan ett bolag i Norge som är precis likadant som ett i Danmark kosta hälften så mycket. Och tvärtom, fast i en annan industri. Mm. Så att det är faktiskt när vi kan driva in ett jättestort deal flow då, ett flöde av olika projekt att titta på, då kan vi bli mycket, mycket mer selektiva och köpa, så att säga, finare bolag till rätt pris då. Så att skalekonomin om att finnas i många geografier är ju, och många industrier är ju helt enorm. Och tittar man noga på bolag som Lifco till exempel, som har 2 stycken nischade vertikaler, nischade affärsområden och ett som är brett och System Solutions, så har ju avkastningen varit mycket, mycket högre i System Solutions. Och det är ju just att du kan vara bred och allokera pengarna där de gör mest nytta. Helt enkelt, istället för att låsa in sig bara i en enda bransch eller någonting. För ibland, rätt som det, så blir av olika anledningar så blir det för mycket konkurrens där. Så att det är ju en del av det här med att vara på flera ställen. Och det är klart att om säga att vi illustrativt kan köpa fler bolag, säg att vi köpte väl 65 transaktioner, ungefär 70 bolag förra året. Säg att vi gör någonting liknande i år. Men illustrativt är det enkelt att räkna. Säg att vi skulle köpa 100 bolag. Då betyder det att då kommer in 2000 bolag in genom dörren. Vi tackar nej till 1000 då direkt dit på telefon. Och sen har vi då 1000 kvar som vi verkligen tittar på. I olika industrier, olika branscher. Och så lägger vi bud på 300-400 av dem. Och så vinner vi 100. Det är klart att då får du ju en information om vad händer i olika marknader, olika branscher, olika subsegment. Du förstår risker och hur prissätter jag riskerna. Så det är inte big data, men informationsflödet gör att vi, jag ska inte säga att vi blir helt överlägsna, men vår ambition är ju att över tid ha en snabbare inlärningskurva än de som gör 10 transaktioner om året. Så att det blir ju en enorm positiv effekt som jag tror att man kommer se.
Hur påverkas det här av att finnas i fler länder? Är det så att ni kan köpa 50 bolag om året i Sverige och 50 i Tyskland, 50 i Asien och 50 i USA?
Det är väl en ambition att vi på sikt egentligen ska bygga. Alltså jag tror ju på, jag lever som jag lär, höll jag på att säga. Jag tror på personoberoende, decentraliserat beslutsfattande och ha de absolut bästa människorna. Och sen så hittar man en gemensam liksom inlärningskurva. Så att jag tänker mig att vi skalar organisationen, vi bygger en organisation i olika geografier. De får mogna, växa till sig över åren. Vi har inte bråttom. Men på sikt så hoppas ju jag att vi i Asien, i Tyskland, det har vi ju redan nu egentligen, Tyskland, Dash, i UK, så småningom även i USA, har i princip självgående, superkompetenta organisationer som kan göra förvärv och ta hand om bolagen. Parallellt med det så har vi gemensamma processer och en gemensam inlärning på hur, vad betalar vi för multiplar, kapitalallokering, hur gör vi våra specialist, vi har något som vi kallar för Business Excellence Group som är egentligen våra kompetenscenter. Och det är ju framförallt våra portföljbolags medarbetare som är specialister på hur man driver lager eller gör försäljning eller offentlig upphandling eller hållbarhet inom logistiknäringen till exempel. De kan vara ganska nischade. Då vissa ju jobbar bara med en fråga, inköp av stål till exempel. Och det kanske man kommer göra globalt, vissa av de här, och vissa saker väldigt lokalt. Men det måste aldrig vara påtvingade synergier då, utan alltid vara liksom, komma underifrån att man verkligen vill ha det här. Då blir det ju som bäst.
Vad känns mest spännande just nu, eller kanske inte spännande, men mest akut i någon mening, att ni har fått in enormt mycket kapital i samband med noteringen, eller mängden bolag som strömmar över er eller saknas. Så hur balanseras den här kassan mot möjligheterna i inte minst nya geografier?
Alltså just nu, klart att nu har vi ett enormt inflöde av case, mer än man klarar av, och det är ju ett positivt problem. Om man så får göra så att man får vara väldigt hård, väldigt tidig och skära bort så många case som möjligt som man inte tycker av olika anledningar gillar. Och sen så titta på de andra. Så att egentligen så känner jag att ingen av de där grejerna är riktigt akut, som så här, utan allt känns ganska managerbart. Vi har ju valt en strategi som man kan vara kritisk till eller inte, att ha relativt höga centrala kostnader. Det vill säga att vi är ett lite större centralt team som sitter ute, inklusive de som jobbar i geografierna. Vi kan därför driva många processer med kvalitet. Liksom. Så att jag känner egentligen vare sig kvalitet, inflödet, förvärvsbiten eller deploya kapitalet. Vi har ju, som du nämnde, en evig ägarhorisont. Vi kan absolut sälja bolag som inte sköter sig, men det har aldrig hänt. Men vi har en evig ägarhorisont. Och klart, skulle vi se då att vi har köpt fel bolag, det är ju som att kissa i byxan. Så att det kan kännas jättetrevligt i 5 minuter, men sen kommer det bli väldigt obehagligt. Så att för oss är det inte ett egenvärde att växa fort, utan vi måste köpa rätt bolag. Så att jag känner ingen sån här stress alls över det där. Däremot så är det klart att det är väl nästan så att utmaningen är tvärtom. Att vi skulle kunna vilja och kunna köpa ännu fler bolag och till och med kunna ta hand om dem. Utan vi måste liksom hålla tillbaka oss själva lite grann så att det inte ska gå för fort, helt enkelt. Så att det är mer en fråga om att hålla tillbaka oss än att axa maximalt. För då skulle vi växa mycket snabbare.
Den andra sidan av det här med att köpa många bolag per år, det är ju förstås att äga många bolag också. Du var inne lite grann på det, men hur hanterar man hundratals bolag? Inte minst nu till exempel, vi pratar om olika utmaningar i samband med pandemi och liksom logistikkedjor, komponentbrist. Hur hanterar man det med 200 bolag?
Nej, men det är en otroligt bra fråga. Jag tror det viktigaste är att förstå att det ska man inte. Utan man måste decentralisera. Och det här bygger, vi gör ju om då ett stort antal industrier. Då måste vi ha duktiga människor som driver de processerna och coachar våra vd:ar. Och vd:arna i sin tur, de tar ju hand om sina affärsenheter som ibland i sin tur kan innehålla 5-10 bolag. Så att det handlar ju om att varje person är ansvarig för sitt jobb och sen så sitt bolag och sin bolagsgrupp, alltså affärsenhet, upp på vertikal nivå och sådär. Sen har ju vi fördelen av att ha en enorm gemensam inlärning och gemensamma möjligheter. Det vill säga att vi har en god kassa. Det begynner att i tuffa tider nu, om man pratar, vad händer nu? Jag menar, om vi kommer in på det ämnet så kan man säga att det är ju kaos just nu. Det saknas solrosfrön och ekparkett och det är covid med nedsängda fabriker. Det är väldigt höga fraktkostnader, dieselpriser. Det är fluktuerande priser på stål och även kronan. Den går upp och den går ner. Och det är många olika detaljer som gör det här väldigt svårnavigerat. Samtidigt som man i grund och botten har en väldigt stark efterfrågan i väldigt många industrier. Så det är ju liksom en klurig värld att vara i. Och då har vi ganska mycket information förstås på makrot och vad händer i olika branscher och vi hjälps åt. Så att våra olika bolag då och försöker sprida den här informationen så gott vi kan. Men genom att ha en stark balansräkning där så kan ju varje enskilt bolag vara ganska framåtlutad. Så att om jag är ett litet tjänstebolag, som tjänstebolag är ju oftast, de har 3-månadersprojekt eller 6-månadersprojekt eller 1-årsprojekt. De har ganska liten transparens i hur ser beläggningsgraden ut om 7 månader. Och då börjar det där, då driver det, eller våra industriföretag, de väldigt cykliska, en del av dem. Ja, men då börjar man bli kortsiktig. Man säger upp folk, man gör inte investeringar som man borde göra. Man är inte så, om man får kunder eller leverantörer med utmaningar eller problem, så är man inte så konstruktiv som man skulle kunna vara, för att man är väldigt, väldigt rädd för att få slut på pengar. Och då sa ju vi det när covid kom, då gjorde vi ju precis tvärtom som alla andra. Så att när alla andra sa så här, men nu måste vi säga upp folk, då sa vi så här, säger de andra upp duktiga människor, då rekryterar vi. Ja, om de andra ligger lågt med sina investeringar, ja, men då ska vi köpa de nyaste maskinerna, vi bygger ut fabrikerna, vi bygger nya fabriker, så vi är ännu mer konkurrenskraftiga efter. Så att vi ökade ju CapEx alltså från 1,9 till 2,6% av sales, alltså typ 35-40% under covid-året. När alla andra, och när ekonomin krympte med 4% tror jag, BNP minskade under 2020, då gjorde vi ju massiva investeringar. Och då kunde vi ju få 36% organisk ebitda-tillväxt då 2021 istället.
Förutom förstås att ni har en, liksom en stark central balansräkning. Uh-huh. Hur vågade ni tro det här? Eller vad hos er gjorde att ni fattade att det här är liksom tillfälligt och att det inte leder till... För det kan ju finnas tröskeleffekter. Går man tillräckligt djupt ner i någonting, då är det borta.
Mm. Alltså det är... Nej, men det viktiga, det tror jag, i den här krisen... Jag tror ju att vi mycket väl kan hamna i en lågkonjunktur som dagens... Alltså jag tror, vi kommer väl konstatera att inflationen är... Vi höjer priserna överlag. Och det som är mest oroväckande med det är att inte kunderna säger emot. Det betyder att de höjer sina priser. Så nu tror jag att den här inflationsbollen har börjat rulla. Och samtidigt så... Så det finns massor med läskiga saker nu i den här konjunkturen som kommer in på. Och då vet vi inte heller hur allvarlig kommer den vara. Hur länge kommer den vara. Hur kommer det slå på olika sektorer. Och kommer det bli löneinflation nästa år och så vidare. Det finns ju anledning att tro att det skulle kunna vara ganska pessimistiskt. Och vad gällde covid så var vi ju själva väldigt oroliga egentligen den första... månaden, två månaderna. Vi hade egentligen veckouppföljning med alla bolag. Och det är klart att hade man stängt ner hela samhället, lite Chinese style sådär, då hade ju många av våra bolag verkligen lidit. Så att man måste helt enkelt se till att ha ett ordentligt headroom, så att säga, en ordentlig buffert vad gäller kovenanter gentemot banker, att ha en väldigt god likviditet, att liksom man måste känna så här, och så måste man göra ett lite scenarioanalys. Det vill säga, okej, vad händer nu då? Det är ju relativt sannolikt här, men om ekonomin krymper med 5-10%, då kan våra cykliska bolag tappa 20% av sitt resultat. Det är ju liksom en naturlig konsekvens av om det blir en riktig lågkonjunktur. Ja, hur beter sig våra kovenanter då? Hur ser vår kassa ut då? Hur mår våra bolag då? Och så får man se till att man har pengar även i det scenariot. Och då kan man ju, känner man sig trygg där. Och i vårt fall har vi ju en enorm styrka, för vi har ju en superdiversifierad portfölj. Vi är ju så att säga gjord, hemskt nog att säga, för krig. Några av våra bolag kommer drabbas av allt det här som görs, och några gynnas och några är oberörda. Och som diversifierad portfölj då har man väldigt stabila, bra kassaflöden i botten, och sen så får man ta höjd för att några kommer få det sämre om det blir dåliga tider. Och i det så kommer man ha en enorm fördel mot de här som bara nischar sig på en vertikal eller en mycket stabilare intjäning, och så har man då en stabil balansräkning på det. Då kan man ju, det kommer ju redan nu kan jag säga, massor med intressanta affärsmöjligheter. Det är fina bolag som vi har bjudit på, och så har någon bjudit över, och så lyckas de inte finansiera förvärvet, så kommer de tillbaka till oss. Och nu är det en ny värld, så då bjuder vi någonting annat kanske, är lite mer anpassat efter dagens nivå och osäkerheter i marknaden. Och givet att de vill ha, och vårt värdeskapande är nästan ännu tydligare i dåliga tider. Det vill säga i bra tider, solen skiner, det kanske går ännu bättre med storskogen, men ja, det går ju bra nog. I tuffa tider är det ju superskönt att ha någon som gör att du kan vara långsiktig i din rekrytering och dina investeringar.
Så att, ja, det här låter ju som att det är en klar fördel av att ha så många olika typer av bolag och vertikaler. Men jag tänkte på en annan grej. Om jag säger ABB och Samsung, vad tänker du då? Är det här ett bolag?
Nej, men de är ju konglomerat de också. Och de har ju fundamentalt olika bolag i olika industrier, olika branscher. Och pratade faktiskt med en divisionschef från ABB som var divisionschef där i 20 år, som har pensionerat sig nu. Och han pratade om att de fick ju en enorm frihet och entreprenörskap i varje enskild division inom ABB. Och det var hela förutsättningen till att de kunde göra det bolaget så stort och så framgångsrikt, om man nu säger så. Och kunna driva ett stort bolag. Så att det, för mig är det ju bolagsgrupper. Och ibland kan man ju alltid diskutera. Det blir alltid en diskussion om renodling. Den kommer vi säkert få många gånger genom åren. Och det får ju de också. Så går det där modet upp och ner. Där känns det ju väldigt viktigt för oss att om vår kurs går ner ett kvartal, att vi inte byter affärsmodell så att säga, var tredje månad.
Bara för jag tänker att det är lite orättvist ibland i media när liksom frågan ska komma upp om hur håller ni reda på så många företag. Mm. Det är aldrig någon som ställer den till ABB.
Nej, och precis. Och så är det. Och klart, men ABB eller Electrolux, de har ju funnits kanske vissa av dem 100 år på börsen eller 70-80. Då har man haft så här 300 kvartalsrapporter på sig och berätta och visa hur man gör. Så att jag känner mig ändå lite tålmodig här. Att tänka att vi jobbar på, vi gör det vi ska. Det känns ju större vi blir, desto lättare blir det faktiskt att hitta logiska, bra grupperingar med en kritisk massa industriell och domän- och situationskompetens för varje sån grupp. Så det, även där så ser vi ju liksom skalekonomier när vi växer, att vi liksom når den där kritiska massan som behövs för att bli riktigt bra på många olika områden.
Har du läst böckerna Peak av Anders Eriksson och Range av David Epstein?
Jag tror jag läst liksom... så heter det?
Sammanbra
synopsiserna. Så det är fuskläst dem kan man väl säga.
Kan du utveckla lite grann vad du har fått ut av just den här skillnaden mellan totalt fokus på en sak och att som bryta ner den till sina beståndsdelar och bli absolut bäst på en grej. Respektive det här att de dynamiska effekter man får av att utsätta sig för massor med olika saker.
Mm. Det är ju väldigt intressant. Klart att Storskogen som grupp är ju mer åt det senare. Vi ser massor med situationer, vi är med om massor av olika saker och så försöker vi få de här dynamiska effekterna. Och det kan vara de mest oväntade dynamiska effekterna. Vi sätter tre våra vd:ar vid samma bord. Någon som säljer hönseriutrustning, någon som håller på med elinstallationer och en som bygger liksom plåthallar. Det här är ett verkligt exempel då. Och då kommer ju de därifrån och offererar hönsstallar med utrustning och solceller på taket. Liksom. Så att då, och plötsligt har de ett gemensamt erbjudande till marknaden. Det är ju intressant i sig. Samtidigt så försöker ju vi då göra någonting som kanske inte så många gör, det vill säga att inom varje vertikal och jag ska faktiskt säga även då så att säga, inom varje dimension så försöker vi ju skapa även den här nischade effekt, alltså effekten som du har när du har en kritisk massa kompetens. Så det är klart att när vi har 20 plus 27 stycken sotare hos oss, då blir vi ju bättre på att driva sotarbolagen kanske något annat företag, i alla fall inte i Sverige. Och så försöker vi hitta, så vi försöker ju göra både och det där är ju två saker samtidigt, då kan man ju fråga sig då, fok är det liksom plural av fokus, ska man ha det? Men vi hävdar ju att det, kombinationen av att både kunna vara djup och att vara bred, att det är någonting spännande i det. Och vi vågar ju ta det steget nu.
Mm. Vad håller ihop Storskogen? Hur bygger man kultur? Vad får de här drygt 100 personerna på huvudkontoret att vilja vara kvar?
Det är väldigt intressant. Vi har ju än så länge haft lyxen att ingen har faktiskt slutat mer eller mindre frivilligt kan man väl säga. Jag tror att vi har ju haft en superrolig dynamisk period. Vi känner ju att vi skapar ett enormt värde för våra bolag. De mår bättre i dåliga tider och de går ännu bättre i bra tider och vi känner att vi skapar ett stort värde för dem och för våra aktieägare och det är klart att våra anställda i princip aktieägare allihopa och känner ju en oerhört starkt, liksom, det är nog en oerhört stark kultur. Just kombinationen av det här entreprenöriella, långsiktiga, liksom professionella, man säger, det är många som är väldigt systematiska och datadrivna. Och som på det liksom en ödmjukhet. Så att ibland när det inte har funkat med medarbetare, då är det ju ödmjukheten som de har saknat. Det är inte det att smarta människor finns det gott om och duktiga. Men liksom, och behålla sin ödmjukhet för att våra entreprenörer ändå är så oerhört kompetenta och byggt fina saker. Det är viktigt. Så att jag tycker den här kulturen verkligen, och så lite glädje på det. Då blir det ju väldigt, väldigt bra. Och vi försöker ju nu, särskilt när vi bygger bolag i andra länder. Jag tror att de kan ju nästan bli chockade över hur platt organisation vi har. Hur mycket ansvar man får ta och liksom en lättsam atmosfär vi har i bolaget. De pratade med våra asiatiska vänner så där, liksom, som är ju lite duktigare, lite smartare och lite seriösare. Så sa jag, ni måste ju liksom ha roligt på jobbet och försöka liksom...
Du studsade ju upp här ut från hissen och strålade liksom av energi av att liksom så här, fan vad jag gillar det här. Och jag försökte liksom fråga lite grann om hur det var med att gå i pension eller liksom börja jobba hårt igen och sådär. Du verkar i alla fall ha hittat den här entusiasmen.
Ja, men nu är det ju superkul tycker jag. Alltså operationellt är det ju fantastiskt roligt. Det är ju, sen så tror jag nu att nu kommer vi få komma in i nästa andetag som är ju mer komplicerat.
geografisk expansion, eller?
Nej, i storleken som sådan. Att plötsligt så vi kanske kommer att växa från 100 till 140 mot årets slut och i antal personer i de centrala funktionerna, mycket ute i geografierna. Ja, men vi ska ju inte bara jobba tillsammans på samma sätt, utan vi ska ha samma kultur, vi ska ha roligt, vi ska lita på varandra, vi ska göra, om vi ska undvika systematiska misstag, om vi på riktigt ska få någon nytta av att vara stora, då måste vi undvika systematiska misstag och då måste vi kunna arbeta på samma sätt och förhålla oss på samma sätt. Och det där kommer att, vi jobbar stenhårt på det här, framförallt kulturellt. Och hur vi rekryterar, vilka egenskaper de har och vad vi premierar och promotar och belönar. Men det kommer att vara, det är ju en utmaning att växa med kvalitet.
Hur ser den geografiska fördelningen ut ungefär nu?
Nu kan man säga på inkommande case är den ungefär 50-50. Och det skulle jag väl säga
till Sverige-utland.
Ja, Sverige-utland. Och tittar du på hur vi köper bolag, tror jag på sikt att vi kommer köpa mera utomlands än Sverige. Och ambitionen är på sikt att Sverige, eller Norden kanske ska utgöra 25% av hela portföljen. Om vi tittar 5 år bort eller någonting sånt där. Så det är ju i utlandet vi primärt ska växa. Och vi gör vårt bästa för att sluta se oss själva som ett svenskt bolag. Sluta prata svenska, sluta rekrytera alla centrala funktioner här i Stockholm. Utan mer och mera bygga teamen ute. Men det är klart att fortfarande är det ju... Ja, det är ju fortfarande mest folk i Sverige.
Kommer förvärvstypen eller förvärvsproceduren sättet se likadan ut utomlands, tror du, som i Sverige? För i Sverige har ni byggt från väldigt lite till nu ett ganska stort bolag med många små enheter. Men om ni ska snabbt expandera utomlands, alltså ni har ju gjort det lite grann genom portföljförvärv. Det låter för mig som extern bedömare som att ni gör det på ett lite annorlunda sätt för att det ska gå fortare.
Det kan nog stämma lite grann. Du frågade förut om vi köpte fler bolag eller större bolag. Och internationellt så har vi ju valt, i alla fall i UK och DACH, att köpa lite större bolag. I UK skulle jag säga 2-3 gånger så stora som i Sverige. Alltså i snitt har väl våra bolag där, ja, men de har en EBITDA mellan 30 och 70, 80 skulle jag säga. Nästan 50 som snitt. Medan i Sverige så ligger vi ju fortfarande under 30 som är genomsnitts EBITDA. Och det där innebär att de blir ju lite dyrare generellt. De är ju oftast lite större och lite mindre risk i, och det vill vi ju, våra första bolag på de nya geografierna vill vi ska ha lägre operationell risk. Därför vi har helt enkelt inte lika mycket folk på plats att ta hand om problem där. Så att, som du säger, det här, nu gör vi nog det här steget att vi har gått från 5 till 7,5 i genomsnittlig multipel, i alla fall på våra utländska förvärv. Av den enkla att vi vill helt enkelt minska risken och öka skalbarheten ännu mer. Sen så ser vi ju så fort efter ett tag då så kommer tilläggsförvärven igång. Ungefär en tredjedel av alla förvärv är tilläggsförvärv. Och då är det ju fulla synergier och sådär. Och de är ju i sin natur mycket, mycket mindre oftast. Och tillföra andra saker till affärsenheterna. Så att men i Singapore skulle jag gissa att vi faktiskt inte kommer köpa lika stora bolag av geografispecifika. Där är det lite hårdare private equity-konkurrens i de lite större bolagen, medan vi är relativt ensamma på de mindre bolagen. Och vi kan väl konstatera att vi som vårt erbjudande att vara en långsiktig ägare som är professionell, den är ju helt unik i Asien. Det finns typ inga, det som vi i Sverige kallar då serieförvärvare eller sådär, som har en långsiktig horisont. Det är ytterst ovanligt. Det kan vara någon family office eller någonting liknande. Men annars är vi ju helt ensamma, och jag tror att det här gigantiska dealflowet som jag har fått där utan att ens knappt ha ställt upp dörren så att säga, det kommer ju av att det är massor med entreprenörer där som är långsiktiga och som bryr sig om sin personal. Och
de har saknat en förvärvare.
Ja, men jag tror vi verkligen behövs där. Jag tror det är väldigt lätt att titta lite snävt på vad skapar man för värde, och vi pratar ju alltid om värdet för bolag och bolagssäljaren. Det är därför vi finns till, för att erbjuda dem en riktigt bra ägare. Men ur ett samhällsperspektiv, de behöver någon som hjälper alla deras generationsskiften tar nästa steg.
Det här med storleken på förvärven, har det kanske också att göra med att ett litet bolag i Sverige som har 10 miljoner invånare, det är en annan sak än i Tyskland som har 80 miljoner invånare?
Ja, men det är väldigt tydligt. Så vi pratar om hårvårdsdistributörer, så är du ledande på att distribuera Olaplex i Sverige, men då gör du 20 miljoner i vinst. Är du ledande på att distribuera Olaplex i Tyskland så gör du kanske 80, så att säga. Så att det är liksom samma nisch, samma typ av bolag, men det blir per definition 4 gånger större.
Det händer mycket inom engineering services i år. Ni har köpt 3 förvärv redan nu i Q1. Mm. Senast i fredags var det här danska med 175 personer.
Ingenjörerna, säger vi på svenska.
Ingenjörerna. 175 byggkonsulter. Kan du berätta lite om hur det gick till? Varför köper ni 3 bolag på kort tid? Danmark, hur passar det in?
Vi börjar med Danmark, så har vi ju successivt fått ett ökande inflöde av case från Danmark. Och då, som från början, så köpte vi bara bolag i Sverige, men vi sa nej, men Norden är ändå nära till hands. Vi väljer att gå ut. Kulturellt är ju Danmark lite annorlunda att göra affärer i. Vi kände starkt att ska vi göra affärer framgångsrikt i Danmark, så ska vi ha danskar på plats. Och det tycker vi generellt. Vi jobbar med lokala team. In kom Jan då, Ebbesen som har en lång bakgrund från egentligen transaktionsvärlden från större bolag, från Carnegie till exempel, men de senaste 10 åren i alla fall, tror jag, som mäklare av den här typen av bolag. Så han är ju specialist på att göra transaktioner. Och sen har vi kompletterat honom med operationella personer på plats i Danmark. Så Jan fick det här caset till sig. Jag tror att det kom nog via mäklare från början. Det var en strukturerad process. Vi har väl sett att bolagen i Danmark har vi varit lite försiktiga med att köpa, för att de har varit relativt dyra, så att säga. Multiplarna har varit ganska höga i Danmark. Men det kommer ändå in successivt fler och fler bra affärer därifrån, när man bara har flaggan öppen, så att säga, eller fångstarmen inne, så att säga. Och just Ingenjörerna, det är ju ett bolag, det är byggkonsulter. Vi har ju verkligen försökt att köpa den här bolagen i Sverige, för det finns jättefina bolag här. De har blivit ännu dyrare här, för dyra. Så vi har förlorat ganska många budgivningar. Jag brukar ju alltid säga att vi vinner 60% av våra budgivningar. Men just byggingenjörer och liknande, där har nog legat i de där 40% när vi har förlorat. Det har varit många duktiga kollegor till oss som har varit framgångsrika där. Industriella spelare primärt, som har plockat upp de här byggkonsulterna inom olika typer av subnischer då. Så att när den här kom upp, och vi har ju ganska stora, vi har ju ett antal engineering services bolag inom olika nischer. Vi har från Theodoliten, som jag har mättjänster inom bygg, till inom en rad olika områden. Och det är också en väldigt bra ingång till andra typer av, vi undviker, kan vi säga, renodlade byggbolag. Där har vi bara något enstaka, men vi har ganska mycket som är bygg- och renoveringsrelaterat. Så här ser man ju liksom att det kan vara en bottenplatta för massor med framtida synergier, att få vara med och ha kompetensen inom det här och ha så att säga, tentaklerna ut i massor med olika byggprojekt, i massor med olika planeringsprojekt, i planeringsfaser. Så att jag tror att det där kan vara en superbra plattform för vår danska expansion, faktiskt, inom just engineering services, men även faktiskt inom närliggande områden.
Kan såna här områden också liksom passa ihop över landsgränserna?
Ja, men det är ju verkligen så. Vi har ju sett att många av våra kunder är ju internationella och är ju supernöjda med oss. Och så har vi inte kunnat erbjuda de tjänsterna riktigt. Pratar man saker som automation, så har vi köpt ett danskt bolag, till exempel Danmatics. De levererar automationstjänster inom till bageriindustrin. De är ju globalt ledande produkt. De har produktifierat några av sina lösningar. Där behöver vi ju lokala automationsbolag som hjälper till med installation och service och underhåll. Så att där ser vi ju egentligen att där ska vi köpa fler automationsbolag och börja trycka ut de här produkterna via dem. Vi har Arat, som är en grupp av automationsbolag inom sårverksindustrin. Världsledande lösningar. Även där vill vi ju ha är det ju stödjande med lokala partners. Och det där ser vi ju, det är ju inom massor av olika områden som det finns stora synergier internationellt.
Känner du till boken eller filmen Dangerous Company? Det handlar om
konsulter.
Precis.
Konsulter som förstör bolag.
Ja. Jag tror att just boken tar upp AT&T som exempel, och hur någon stor konsultfirma. Det kan ha, eller kan inte ha varit McKinsey, oklart. Christer Gardell tog upp det här eller någonting åt det hållet i samband med Storskogen som ett exempel på som risk för konglomeratsjuka. Det här står ju precis tvärt emot det vi har pratat om olika typer av dynamiska positiva effekter. Ser du några risker med att slå ihop för många saker? Att man tappar fokus?
Ja, men det finns absolut risker med det. Och vi pratade om ödmjukhet, att det är en av våra kärnvärden, och det här decentraliserade förhållningssättet. Jag tror att det är en balansgång. Det är väldigt lätt när du kommer in på ett bolag och har 200 andra och många som är liknande. Så går du in och så tänker du att det här skulle de kunna göra annorlunda, och det här skulle de kunna göra bättre, och varför har de inte, mäter de inte det här, och skulle de inte ha skärmar med och informera,
varför har de inte samma affärssystem?
Exakt, det är superlätt, och då kliar det i fingrarna, och då får man faktiskt titta sig själv i spegeln, så är det så här, har jag verkligen byggt upp ett entreprenadföretag företag själv med 100 grävare som är så här lönsamt och så här framgångsrikt. Nej, det har jag faktiskt inte. Då måste jag ha respekt för att den här vdn, det här, de har en kultur, de har ett tankesätt, de mäter det som är viktigt, de fokuserar på det som är viktigt. Och mina tankar ska nyanseras med att de vet vad de håller på med och har gjort det i 30 år. Och där, den ödmjukheten blir ju supercentral. För så fort jag börjar då tvinga igenom synergier och såna här saker, då är det ju fara och färde. Sen är det ju väldigt spännande att det ena, man kan ha två saker samtidigt så att säga. Vi kan både ha respekt och en ödmjukhet och ha ett decentraliserat. Så de är ansvariga för sina beslut. Men det intressanta är att sätta den vdn då i deras kollegors bolag. Och där råkar de ha ett affärssystem eller ett sånt här business intelligence system. Och så plötsligt förstår de svart på vitt vilka projekt är lönsamma. Och de börjar göra successiv vinstavräkning. Och plötsligt så förstår de tidigare när ett projekt är på väg och söderut. Och så blir de bara lite bättre. Så vi jobbar ju primärt med inkrementella förbättringar.
Ni ställer in en leksak i rummet och ni säger inte använd den här, utan den får bara stå där som en elefant
exakt
i rummet. Till dem.
Men exakt så är det. Liksom att, och sen så, det är klart, vi har väl lite olika sätt att jobba på det. Vi brukar ju ha systematisk mobbing, där kan man väl säga. Vi samlar ihop våra KPI:er och sen så rangordnar vi våra bolag inom vertikaler och affärsområden. Och sen så,
det låter som Handelsbanken.
Ja, och sen så plötsligt så jämförs man då. Så kan man ju fråga sig, men hur kommer det sig att jag just binder dubbelt så mycket kapital? Eller varför är min marginal, vi är i samma bransch och min marginal går neråt och deras går uppåt. Vad är det för någonting jag kan göra annorlunda? Och ibland finns det väldigt bra förklaringar. Och ibland finns det inte det. Och det är tävlingsmänniskor. Så det är kul. Vi får igång lite blodomlopp där. Så där lite rosiga kinder och lite tävlingsanda. Men i slutändan, det decentraliserade förhållningssättet är superviktigt. Och det är en fara. Konglomeratsjukan, att man allokerar pengar till saker som är dåliga. Eller att man börjar lägga sig i. Eller att man ska likforma för mycket. Det är farligt. Så det får man ha respekt för.
Storskogen låter ändå som en samling. Massa trevliga små dungar som fortfarande har den här småskaliga entusiasmen. Mm. Men lyckas få plats med stora älgar också som kan ströva runt där.
Ja.
Jag undrar vad slutstationen för Storskogen är. Vad är visionen? Vad är det som ska fyllas i världen med Storskogen?
Men jag tror visionen börjar och slutar med att vara den bästa ägaren för de här små och medelstora bolagen. Om vi kan vara den absolut bästa ägaren, då kommer ju entreprenörer över hela världen, när de känner att det är dags för generationsskifte eller en ny hamn, eller att de vill uppnå sina strategiska mål. Och det strategiska målen kan ju vara att vara precis som man är och god lönsamhet och behålla sina anställda, eller för den delen att bli ledande inom sin industri eller expandera. Om vi kan stödja dem och nå sin potential, då kommer våra bolag må bra. Då har vi en superstabil bas med fina kassaflöden. Då kommer folk vilja sälja sig till oss också, för att de vet att vi kommer ta hand om deras livsverk. Och då kommer vi kunna gruppera de här. Så plötsligt kommer vi kunna göra industrier, förändra industrier egentligen. Göra dem ännu mer kundvärde, ännu nöjdare och gladare kunder. Och i slutändan så kommer det här förflytta hela samhället i en positiv riktning. För mig som är kapitalist och som tror på ett dynamiskt samhälle där det finns många bolag som tillsammans hjälper och skapar, driver samhället framåt, så kan ju vi vara en väldigt positiv kraft. Och på aggregerad nivå, jag tror att vi har någonting, den här långsiktigheten, den här, vi är superseriösa med det vi gör, vi vill verkligen bolagen väl. Vi har ingen agenda att nu ska vi lägga ner och vi ska flytta och vi ska greja, utan vi ska vilja att varenda bolag ska må sin absoluta potential. Och jag tror att det kommer lysa igenom över åren och tillföra någonting ganska, min dröm är i alla fall att det ska tillföra någonting extraordinärt liksom till alla de som kommer tillhöra, så att säga, Storskogen-familjen är väl tanken.
Hur hittar ni folk till huvudkontoret? Är det svårt?
Det har varit fantastiskt lätt, kan man väl säga. Jag menar, otroligt duktiga människor söks till oss hela tiden. Och det är nästan ett problem att vi inte kan anställa fler, för de är så himla bra, tycker jag. Det betyder inte, det är ju Sverige det. Mm. Vi har många supernöjda medarbetare som pratar med sina kompisar och sådär. Och som känner våra bolag. Och vi jobbar ju väldigt mycket med lite mer erfarna personer som har varit vd ett bra tag. De har god insikt i vad Storskogen gör. Utomlands skulle jag säga att det absolut kan vara vara mycket mer utmanande. Vi är ju okända. Varför ska jag gå från mitt väldigt... Vi rekryterar ju tidigare vd:ar. Eller de är ju oftast vd:ar redan för 500 personer. Och de kanske är divisionschefer för ett stort bolag. Och varför ska de sluta på det då för att bygga upp någonting från scratch? Och på samma sätt om jag jobbar på någon tjusig private equity-firma eller någonting med långa inlåsningar i såna här gyllene handklovar, då är det liksom inte en lika stor självklarhet att de går till storskogen. Jag skulle säga att internationellt är faktiskt kvinnor också, det är lite svårare att hitta. Vi på huvudkontoret i Stockholm har ju väldigt mycket duktiga tjejer. I utomlands, många tjejer upplever jag är lite mer riskavärta, så är de väldigt framgångsrika och duktiga och så är de oftast väl omhändertagna och väl betalda och svårare att locka över dem. Men nu klart Kajsa som är vår vd nu i Finland som börjar, hon är ju väldigt duktig tjej. Kirsten som kommer börja som vd för Holland nu, var nästa geografi, också väldigt fantastisk bakgrund. Så det, vi jobbar hårt för att locka till oss de bästa människorna, det måste jag säga.
Vill du avsluta med någon typ av kulturell rekommendation, kanske en bok, en film, en podd, en blogg eller egna dikter?
Mina egna dikter, de var som bäst när jag var 14, då skrev jag mycket dikter. Jag önskar jag hade kunnat kommit med någonting riktigt bra, men nu håller jag ju på sakta men säkert och krymper intellektuellt, det ska jag inte ens säga.
Du har fokus på storskogen.
Jag har fokus på storskogen kan man säga. Det är väl aningens för mycket arbetstid där för att verkligen kunna njuta och sitta ner och förkovra. Men jag tycker fortfarande faktiskt, om jag ska säga någon faktiskt som jag läste, alltså Noah Harari tycker jag är intressant. Med den här kombinationen som han har. Han har ju Sapiens och Homo Deus och de här böckerna. Han har ett intressant perspektiv där han blandar både naturvetenskapliga perspektiv och sociologiska perspektiv och hur vi människor fungerar i en inte alltid så smickrande bild. Men det är en spännande reflektion över hur människor fungerar.
Ja, och inte minst faktiskt av vad till exempel ett företag eller pengar är. Alltså hela idén om narrativ eller myter, berättelser. Storskogen finns ju inte.
Nej.
Det är en berättelse.
Exakt. Men jag tycker det där är... När man läser de som är mest intressanta så är det ju inte alltid att de kommer med nya saker. Men kombinationen blir väldigt en ögonöppnare. Så det tycker jag. Det är en spännande författare, en spännande forskare.
Jag tycker vi avslutar så. Tack så mycket Daniel Kaplan, vd för Storskogen.
Tack snälla.
Då har du lyssnat på Antilololololololol.
Du har lyssnat på Antiloop Podcast som produceras i samarbete med Vexaton Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antiloops senaste memos.